Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Tja Christian.
Tja.
Hur är läget?
Det är bra.
Hur har din dag varit? Du hade det tufft i morse.
Ja. Jag har varit kämpat med olika saker idag. Jag vet inte om jag orkar berätta om det.
Peugeot och Telia.
Ja, både Peugeot och Telia har varit emot.
Kundtjänst. Typ.
Ja, typ. Sådana grejer. 48 minuter i telefon.
Ja, just det.
Jobbigt.
När jag ringde dig så sa du att jag vet inte om jag är redo för flera motgångar idag.
Nej.
Det var tufft.
Ja.
Hur upplever du liksom andra människor när de inte gör som du säger?
Nej,
när de inte förstår dig?
Okej. Nej, men det här grundar sig på att jag sov något fruktansvärt dåligt efter att ha varit på julbord igår. Och det är intressant att se hur man blir när man blir så här vresig och lite jobbig så där när man inte har sovit. Så adderades då två motgångar. Jag visste att jag hade rätt liksom och var tvungen att övertyga dem om det till sist. Typ.
Ja. Det är jobbigt ju.
Så jag blev lite halvkränkt faktiskt.
Får vi skicka, göra en insändare?
Ja, jag vet. Men det,
skicka till
det är ganska tidningen.
Nära. Ja, vi gör det. Bara för att få ut det där. Vad tror du är en lämplig... Vad skulle du skriva under med?
Vitkränkt man.
Vitkränkt. Hej, jag vill klaga. Vitkränkt man.
Varför gör inte folk sitt jobb? Ja.
Men nu ska vi ju prata om sex.
Mm.
Då kanske blir ännu bättre humör nu.
Ja, jag tror det.
Men det är ju ganska... Vad är poängen med sex? För det är ju en jäkla märklig. Hela grejen är ju så jävla knäpp ju. Alltså den är ju häftig. Men samtidigt så är det ju... Det är så här, det känns som att många lider och det är en källa till en stor passion och stor glädje. Men det är ju också en lika stor källa till frustration och irritation. Så det är ju verkligen någonting superkonstigt.
Det är egentligen oklart om de flesta går plus på det. Liksom, eller...
Hur menar du?
Ja, men om de positiva sakerna ur ett livsperspektiv är bättre eller överväger all frustration och alla problem det medför. Men det kan vi fråga henne om.
Du menar all tid man lägger ner på att få ligga och hur liten utdelning det är?
Men jag tror också Emma Frans kommer prata om evolution. Så vi kanske kan få det från att vi bara sitter och snackar goja till en högre nivå.
Nej, jag tycker vi håller på låg nivå. Okay. Jag känner mig bekväm där.
Ja,
låt oss inte lämna min comfort zone.
Nej.
Så fort det blir för svårt kommer jag stoppa er.
Okej.
Emma Frans är Twitterdrottning, epidemiolog och forskare vid Karolinska institutet och Oxford University. Hon är gift och har två barn och favoritfärgen är svart och vitt. Emma tycker att det är lite skitnödigt att bo i Stockholm och själv bor i Uppsala. Hon är vetenskapsbloggaren som intresserar sig för sexfrågor från en biologisk synvinkel. Och nu skriver hon på en bok som vi tror handlar om relationer.
Emma, vad är poängen med sex?
Alltså först och främst så har det ju en evolutionär funktion, såklart. Så att det är inte jättesvårt att hitta en poäng för sex. Det är ju liksom ett måste för vår överlevnad. Det som kanske är mer intressant är då poängen med att gilla sex. Kanske inte. Det
men
går
om man har fått
hand.
Barn då och börjar käka p-piller och aldrig mer ska ha barn, vad händer där då?
Ja, alltså grejen är att vi människor är ju inte riktigt, vi är ju inte evolutionärt utvecklade i en miljö där det finns preventivmedel. Så våra hjärnor är ju anpassade efter liksom det här typ jägar-samlar-samhället där det definitivt inte fanns några preventivmedel. Så vi har ju inte, liksom, evolutionen har ju inte hunnit påverka oss på ett sätt som optimerar oss till en värld med p-piller.
Men är det inte så att många andra däggdjur, de slutar ha sex när de har skaffat tillräckligt med avkommor? Att människan ändå är unik, att vi fortsätter ligga fast vi inte behöver längre? Då?
Du menar kanske efter liksom en säsong att man har lyckats para
att
sig?
Att det finns brunstperioder, att det finns lite
on-off? Det är
nog
lite olika. Liksom. Det finns ju liksom, däggdjur som är betydligt mer hypersexuella än vad vi människor är. Okay. Till exempel en av våra närmsta släktingar. Mitt favoritdjur, bonobon, dvärgschimpansen.
Ja.
De har ju galet mycket sex. De löser ju till exempel alla sina konflikter med sex.
Poängen med sex efter man har fått barn då blir ju... Det finns egentligen
alltså, det är
ingen
som någon sorts restprodukt kanske då.
Ja.
Ja.
Det är liksom...
Men alltså, nu
det ska bara göra som ja,
men jag menar, det är ju ändå så här, nu för tiden så, jag menar hur många... Alltså nu för tiden finns ju i princip ingen korrelation alls med hur mycket sex man har och hur mycket barn man får.
Nej.
Eller hur? Så länge man typ har missförstått det här med preventivmedel helt som vissa människor har. Men... förut har det ju varit liksom ett direkt samband med hur mycket man får ligga och hur många barn man får. Och jag menar liksom,
i alla fall hur länge man ligger typ eller?
Hur länge upp i ålder menar du? Eller ja. Hur länge ett samlag pågår?
Nej, mer under hur många år man ligger eller?
Ja, jo precis. På det sättet har man ju tyckt att det har varit ganska svårt att förklara till exempel menopaus.
Mm. Vad är det för något?
Klimakteriet. Att det finns något liksom paradoxalt i att kvinnor faktiskt då slutar kunna skaffa barn vid en viss ålder. Och det är också ganska unikt bland däggdjur. Jag tror att det finns någon annan art som går in i klimakteriet. Men det är väldigt ovanligt.
Mm. Men ur ett stenåldersperspektiv måste ju det ändå vara ungefär när folk dog.
Jag tror inte precis.
Aha.
För folk blev väl inte 89 år gamla?
Så kan det nog vara. Men man tror ändå att det har varit liksom någon typ av period. Så att ja. Även om det bara handlade liksom i ett annat typ av liksom i ett hårdare klimat så kanske det bara handlade om 5 eller 10 år. Nu så är ju folk kanske i klimakteriet i liksom 30-40 år. Mm. Men jag menar även saker som bara liksom påverkar din fertilitet några år borde varit liksom en evolutionär nackdel.
Mm.
Så på det sättet är det paradoxalt. Det finns vissa hypoteser om då att personer då, att just mormödrar har gett fördelar till sina döttrar. Att de har kunnat skaffa mer barn. Så att det har funnits en evolutionär fördel där.
Okej, okay, men Emma, det verkar uppenbart att sex har man i grunden har kommit till för att vi ska föra våra gener vidare till kommande generationer.
Ja.
Men om man tänker så här då, att sex ändå... Man lägger ner enorm tid på att försöka skaffa sex, de flesta människor.
Mm.
Ofta jättemycket misslyckade försök.
Mm.
En liksom ansträngning som kanske inte alltid står i proportion till utdelningen i alla fall. Tidsmässigt och investeringsmässigt om man säger så.
Ja, det är
och det finns jättemycket olycklighet som bottnar i sex eller sexuella relationer eller brist på sexuella relationer. Mm. Det finns mycket våld och övergrepp som bygger på sex.
Mm.
Går världen plus på sex eller minus egentligen?
Alltså det är klart att relation, skulle det inte finnas något sex alls så skulle vi definitivt gå minus på det. För då skulle vi liksom inte kunna överleva.
Mm.
Sen så kan ju frågan vara då, behöver vi vara så jävla sugna på sex hela tiden?
Mm.
Alltså det är ju svårt att veta. Jag menar, det är ju samma liksom problematik när det kommer till då mat till exempel. Att jag menar, vi att kunna samla in föda och att kunna samla in sex. Alltså vi har ju väldigt stark drivkraft för att göra de här sakerna. För att annars är det ju liksom kört. Och det här är ju liksom någonting som är naturligt programmerat hos oss. Det här är ju liksom fundamentala drifter.
Mm.
Folk lägger ner så jävla mycket tid på att få sex. Jag menar, och sen så är det 2 minuter. Alla så här som gymmar och fokar på sex i typ så här i 10 års tid.
Ja.
Alltså sportknullare som jag kallar dem för.
Ja, men bara att hela ens unga liv präglas av det här.
Alltså det är som en extrem könsskillnad där. Det är ganska svårt liksom. Som kvinna gör man ju inte det liksom.
Ja,
det är
men en väl,
alltså
det.
Som kvinna är ju sex alltid tillgängligt för dig.
Ja, jo. Nej, det finns alltid.
Hur många 30-åriga kvinnor ser du inte som aldrig ligger?
Ja, men hur många som vill ligga?
De vill.
Nej,
jag krullar
oss
ingen kvinna.
Nej, men alltså killar är ju öppna för förslag. Alltså om jag visste, det är ju som jag har en kompis som sa att om hon i gymnasiet visste hur öppna killar är för sex, då hade hon ju gått på det på ett helt annat sätt.
Ja, men det bygger ju på ett antagande om att kvinnor och män kan kommunicera om sex på samma sätt. Om kvinnor vore som män, då skulle det vara på ett annat sätt. Men så är det ju inte, utan kvinnor kan inte approchera dig på samma sätt. De kan det i teorin, men i praktiken finns det andra sociala koder för det.
Vänta nu Christian, säger du att tjejer har lika svårt att få sex som killar?
Ja, jag säger
men Christian,
i alla fall...
du säger väl att begränsningen ligger på något sätt i de sociala normerna. Att kvinnor kan ju aldrig gå ut och ragga.
Ja, men Emma säger ju här att kvinnor har ingen problem med att skaffa sex eftersom män alltid vill ha sex. Och jag bara ser massor med kvinnor som inte har sex hela tiden.
Trots att de vill?
Wow. Ja.
Okej. Men vi kan i alla fall säga att den proportionella ansträngningen som man måste lägga på att få ligga.
Ja, men
kvinnor behöver till exempel inte betala för sex.
Nej, men kvinnor kanske då måste lägga ner mycket mer tid på att mota bort idiotiska män som kontaktar en när man söker en lägenhet och vill ligga för att man ska få ett lägenhetskontrakt och annat som män slipper.
Men om det nu är, så att vi inte är skapta till att ha så pass mycket sex som vi tror att vi själva vill ha, borde det inte finnas ett piller då om man har en hög sexlust eller drift att man kan dämpa det?
För män finns det ju testosteronhämmande läkemedel som man kan ta då som kan dämpa ens sexlust.
Alltså egentligen skulle ju väldigt många problem här i världen kanske lösa oss om liksom sex försvann som drivkraft. Men det känns på något sätt som om folk inte vill bli av med sin libido.
Men jag menar, jag skulle nog kunna tänka mig en tablett för att dämpa någon form av så här, det är sommar. Ja, vi ska sticka på semester. Jag tar medicinera mig.
Ja, men jag tänker ändå att många kanske då... Det är ju lite förvånande. Andra drivkrafter som att äta hela tiden försöker folk dämpa på alla möjliga olika sätt. Och samma problem finns väl kring sex, att det blir jobbigt att vilja ha sex på vissa sätt i vissa situationer och så vidare. Men
alltså vissa försöker väl
det verkar hänga ihop på något sätt med, tror jag, att det ändå... Att vara kåt känns levande på någon vänster.
Man vill inte
liksom tappa det fast det leder till... massa problem.
Ja.
Så finns det är intressant iakttagelse. Det finns liksom ingen riktig marknad för att bli av med sin sexlust.
Precis.
En fråga man kan undra över är ju hur porr påverkar de som tittar. Och något som du och Emma har pratat en del om förut är ju om man ser på porr, kan det ge upphov då till att man ser annorlunda på sig själv? Att man påverkas av de här kropparna som finns i porr? Där ofta männen har stora penisar, kvinnorna ofta också ser ut på ett särskilt sätt. Mm. Även om det, förstår jag, ändras lite över tid. Då. Det är ändå inte normala snittmänniskor i allmänhet som har sex.
Nej, det är ju inte det. Nej, men precis. Just då med penisstorlek så har man ju sett att män som kollar mycket på porr är mer missnöjda med sin penisstorlek. Vilket som sagt kan vara då att man liksom... Jag menar, män i porrfilmer är ju inte liksom ett representativt urval av befolkningen, utan de är ju liksom handplockade delvis på grund av att de har stora kukar.
Ett problem då, för många heterosexuella män ser inte andra mäns erigerade penisar.
Nej.
Till vardags.
Nej.
Utan,
så är det verkligen ingen... så? Ja, det här, är det en myt det här med att killar, liksom,
tonårskillar... Det har aldrig hänt alltså.
Nej.
Alltså inte, jag vet att jag känner några som har haft, där det kommer fram att de har haft någon form av, men det är väldigt, inte så regelbundet.
Nej, men det är inte så att jag vet hur Alex penis ser ut i erigerat tillstånd. Medan ganska många andra kroppsliga features kan vi ju läsa av på ett lätt sätt.
Absolut.
Och däremot homosexuella män har ofta ett mycket större referensbibliotek av erigerade penisar. Mm. Och det är väl det som då... Det är väl den mekanism som vi undrar. Skulle det kunna förklara då att om man tittar mycket på porr så får man liksom hamnar man lägre i referensmaterialet så att säga, för där är alla så stora och då ger det upphov till ångest kring det och så. Mm.
Men homosexuella män, har de mindre penisångest?
Ja, jag tror det. Jag pratade faktiskt med en forskare om det som själv var homosexuell och som han uttryckte det, att prata om kukstorlekar, det är liksom, shall we talk about cock or Kylie, som han uttryckte det som. Det snackar man om, man vet alla sina polares penisstorlek eftersom man har sex med män och då vet man hur deras penisar är. Så att där är väl en skillnad då. Sen kan det ju fortfarande vara jobbigt att ha en liten penis så att säga, men man vet ändå hur stor den är på riktigt i förhållande till verkligheten och inte i förhållande till en fantasi så att säga.
Just det. Man kanske borde prata mer penisstorlek.
Mm. Och då är det ju så att världens största studie på penisstorlek har ju kommit ut nyligen. Och snittstorleken var ganska måttlig.
Vad var det? 13,11? Mm. Kan det stämma?
13,11?
Ja.
Ja, 11. Okej, okay, just det.
Mm. Där de mätte penisar i flaccid, slappt,
just det.
Stretched.
Det var en rätt snygg kurva där här på mig.
Och erect då. Och det här stretched undrar mig lite. Hur hårt kan man dra?
Ja,
liksom?
Just det.
Väl... ja.
Men det måste vara jävla jobbigt som tjej och, eller som partner att liksom hantera situationen om ens kille har en liten penis. Och...
jättesvårt att inte börja skratta till exempel.
Ja, eller säga saker som, gud vad gullig. Ingen vill höra, ingen kille vill liksom så här, ta sig bland, gud vad gullig. Man bara, vänta nu, du menar det här monstret jag har. Kallar du det för gulligt, det här dödliga monstret jag har här.
Monstret.
Nej, men det måste vara så jävla jobbigt att hantera en sån grej. För att det kan ju verkligen, det kan ju verkligen skada. Alltså, det är då det blir på allvar jobbigt ju, om man hamnar i en situation där man får det bekräftat ju.
Men är inte det här ganska vanligt mänskligt problem att om man ligger med någon så behöver man, kan man inte vara helt objektiv och kritisk, utan man slätar över det som behövs och sen går det bra ändå. Ja. Det finns väl åt båda håll.
Hur menar du nu? Nu förstår jag inte alls.
Jag menar
att, jag tänker så att du lägger liksom en papperskasse.
Nej, absolut inte. Utan jag menar att de flesta människor har ju, det kan ju bara finnas en person som är snyggast i hela världen och alla är mindre snygga än den personen eller attraktiv. Och de flesta människor har vissa kroppsliga svagheter så att säga. Kvinnor kan vara väldigt bekymrade över sina bröst eller de, folk kan vara bekymrade över att de är för tjocka. Och det är ju oftast inte ett tillfälle för kritisk kroppsvärdering.
Ja, det beror på hur pass nojig man är ju.
Ja, men exakt. Man hittar alltid något att noja över och kollar man mycket på porr så kanske den saken blir liksom penisstorlek.
Men är det inte en intressant grej med porr ändå att det är fortfarande totalt tabu?
Mm.
I stort sett totalt. Det är på
vissa
sätt...
Fast det tror jag i för sig lite en generationsfråga. Men
det är fortfarande tabu i meningen. Om du skulle göra det på jobbet skulle du kunna få sparken till exempel. Men uppenbarligen så påverkar det väldigt mycket sexuella beteenden i hela befolkningen.
Alltså det är svårt att veta liksom. Det finns ju ingen bra forskning på det. Man kan ju tänka sig att det är så.
Mm.
Vad är det du tänker på? Du tänker på att liksom att det är...
Ja, jag tänker mig på kvinnors kroppsbehåring som man tar bort.
Ja.
Det är ju något som jag gissar måste ha kommit porrvägen liksom.
Ja. Men det är ju mer ett fysiskt ideal. Precis som liksom att modebranschen inducerar vissa typer av fysiska ideal.
Men jag tänker att modebranschen finns ju ändå... Det är ändå märkligt med en så stor kraft som fortfarande under ytan så att säga.
Mm.
Som är i någon mening liksom subversiv, som är inte liksom en del av det officiella samhället som ändå påverkar det så mycket.
Mm.
Tycker jag är märkligt.
Mm.
Ska jag ta upp ett sms-konversation som vi hade, Alex? Mm.
Det beror på vad det står i den.
Jag var på något som kallas promovering. Det är en väldigt högtidlig fest på Karolinska institutet där man får ha frack och
chattar du med mig då också?
Jag vet.
Two-timer du oss.
Men du är ju emot promovering. Men vi kan lämna det här. Då satt jag i alla fall blev en kvinna som var jätteintressant. Hon forskar på, var hjärnforskare, hade varit på NASA. Hon verkar hyperavancerad. Men hon hade uppfattningen att sex var retro. Det var liksom helt onödigt. Varför vill folk föröka sig? Hon ville ha en artificiell intelligensbebis. Alltså ingen så att säga verklig, i min bemärkelse, verklig bebis. Utan hon ville ha ett AI-avkomma istället. Det tyckte hon var fräckt. Att man skulle kunna ladda upp hjärnan. Man hade tydligen snackat med Googles forskningschef att det här händer snart. Vi laddar upp hjärnan och då lever vi evigt, va? Och då är våra kroppar bara helt onödiga. Och det är ju var ju en svindlande sak. Och det var också väldigt intressant att träffa en person som var helt emot principen med sex och skaffa barn. Så det här smsar jag till dig. Och då svarade
till
du
så
underbart.
Då,
ja. Till dig, Alex. Mm. Då svarade du, jag vill att hon ska bära mitt barn. tycker jag var väldigt roligt. För att det är ju oerhört fascinerande och provocerande med människor som ställer sig helt utanför det här. Som hon, eller en nunna, eller en person som inte lever enligt våra sexuella normer. Det ju, driver ju folk till vansinne nästan. Och dig driver det till att vilja skaffa barn med en främmande människa bara för att bevisa
att hon
någonting.
Har fel. Nej, men det är väl bara mest också, kommentaren var ju mest att det, liksom, det är ju lite det hon inte är ute efter, att jag ska befrukta henne.
Ja.
Så att det var väl kanske lite...
Men hon menar väl på något sätt då att mänskligheten har spelat ut sin roll, typ. Så att om då vi eller om vi tillverkar AI som kan, jag är fortfarande kvar i det här sexsnacket.
Men hon har inte fått tillräckligt bra kuk. Det är bara så. Det är ju lösningen.
Det var den andra hämnden du kunde komma med. Först att vilja befrukta henne och sen ifrågasätta henne i grunden. Där ser man hur provocerande det är med folk som inte lever enligt våra sexuella normer. Emma är helt mållös.
Ja, men alltså, ja visst. Precis, för att när man har pratat då om folk som står utanför sexuella normer så brukar man ju prata om folk som lever i sig polyamorösa relationer och folk som har öppna förhållanden och lite sådana här saker. Det här är ju ytterligare en provokation då, där man på något sätt säger att till och med, alltså inte bara sex utan reproduktion är helt onödigt.
Men alla människor som står utanför någon slags norm är ju provocerande. Alltså finns ju de som inte gillar musik. Nej, men jag gillar inte musik. Men lyssnar du inte för att du inte har tid? Eller? Nej, jag tycker inte om musik.
Mm. Jag vill inte ha kaffe, jag dricker te.
Ja, det kaffe är ju ändå, det kan man ju förstå, det är rätt bäst och så. Men det är också konstigt.
Men kaffe musik är väl ändå mindre provocerande, eller?
Jo, men vad fan alltså. Jag bara menar
för
på att...
sex har ju ändå andra funktioner. Du ställer dig både utanför att lägga ner all din tid på att stirra på grannfrun. Som är helt meningslöst för de flesta. Men också hela den här idén med reproduktion då i vissa fall. Att inte skaffa barn, att inte bry dig om det. Fast du kan. Vilket är extra provocerande då för de som liksom gör allt för att få barn.
Mm.
Alltså egentligen så, man kan ju vända på det hela också. Nu för tiden när vi kan ha hur mycket sex vi vill utan att det blir några barn. Varför skaffar vi ändå barn? Barn är ganska jobbigt. Nyligen så kom det ut en studie som visar då att livskvaliteten försämras när du får ditt första barn mer än om du förlorar en partner. Alltså om din partner dör. Mer än om du går igenom en skilsmässa och mer om du blir av med jobbet. Mm. Sen så tänker man sig väl då...
Vad tar du? Negativt? Eller att det blir sämre?
Alltså din livskvalitet försämras.
Kvalitet ur perspektivet.
Det är
kvalitet.
Välbefinnande liksom.
Vi varnar känsliga lyssnare för den här informationen.
Trigger warning på den. Man får säga.
Okej. Okay. Ja.
Sen så var det väl i för sig någon då som hörde av sig till mig när jag twittrade det här. Och sa då att vid 4-årsåldern så verkar då föräldrar må lite bättre. Så det är ju på något sätt lite att man investerar i lite sämre livskvalitet för att kanske att det är givande på sikt att ha
en lycklig
barn.
Ålderdom.
Ja, men kanske då. Barn och barn.
Men jag skulle nog vilja säga så här, snarare liksom, om man nu kan ha sex utan att få barn genom att käka p-piller, varför knullar man inte bara varje dag? Alltså, det är ju lite det. Nej. Så kan man ju också se det. Det är, det är ju kul.
Ja, vissa knullar ju varje dag i och för sig.
Mm. Va?
Så du kanske menar också att man gör det liksom...
Han pratar om en kompis.
Nej, vänta nu. Pratar vi om människor eller pratar vi om djur?
Nej, men jag menar, du menar kanske typ som att varför gör man inte det istället för att ta en kaffe tillsammans?
Ja, men så här, ska vi ses, ta och knulla? Ja, men jag tar kaffe idag.
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Nej, men grejen är att det är ju återigen också liksom inom evolutionspsykologin så tror man ju också att såna här typer av beteenden är en restprodukt för en tid när sex ledde till barn. Så att man var tvungen att utveckla, liksom, man kunde inte ligga med vem som helst. Också att man hade liksom urvalsprinciper, att man liksom ville ha liksom de bästa avkommorna. Så man var väldigt selektiv med vilka man låg med.
Som kvinna? Ja, så båda män.
Alltså framförallt, alltså jag menar visst, liksom, enligt de här hypoteserna så var det ju framförallt då kvinnor som är väldigt petiga i vilka män som liksom får bli deras... ja, medans män, för deras strategi är det bästa att försöka liksom sprida sin säd i den mån det går och typ sätta på allt som rör sig. Mm. Medans då kanske då för kvinnor som investerar mycket mer i sina avkommor
Men det där är väl alltså, det där är inte historiskt sett. Alltså det händer väl idag. Alltså jag tänker på när man är i USA. När man inte har någon liksom, försäkringskassan finns ju inte på samma sätt. Nej. Där som här. De har inte barn, de har inte dag, du är ju mammaledig i 3 månader. Mm. Sen måste du klara dig själv eller liksom lägga in ditt spädbarn på någon form och det kostar pengar. Mm. Och det är klart att om man som kvinna i USA då, det är därför det här som jag, min uppfattning om de är gold diggers. Varför det inte finns i Sverige, det är för att samhället hjälper ju och stöttar ju dig som ensamstående kvinna. Du vet ju att du inte står på bar backe.
Jag tycker det är jätteintressant det där du säger. För det finns ju också liksom sådär evolutionära hypoteser just om att kvinnor är liksom biologiskt programmerade för att gå efter män som har då makt och status och ska liksom kunna sörja för deras barn. Och att det här liksom är biologiskt programmerat så vi kan liksom inte värja oss för det här. Liksom. Men jag håller ju med dig. Jag tror ju också att jag tror inte det här är liksom något som genomsyrar oss hela tiden, utan jag tror i liksom ett jämlikt samhälle så försvinner det här ganska mycket, och kanske till och med att det finns män som blir attraherade av kvinnor som har liksom status och
så är det ju för
ekonomi.
Mig.
Ja.
Så är det ju absolut för mig.
Nej, men jag tror egentligen att vi människor
Alex
inte
Goldinger.
Nej, men
jag tror inte vi är så himla olika. Jag tror att det finns universella saker som attraherar. Vi blir attraherade av personer som är heta, snygga liksom, smarta, har humor, har status och resurser. Liksom. Mm. Och jag tror inte att det behöver vara så att liksom, för kvinnor är liksom, det utseendet det enda som betyder någonting. Medan då hos män är det mer status och resurser. Utan jag tror att det liksom är ganska
men,
jag håller med dig, jag tror det också. Jag tror att man inbillar sig att det skulle vara skillnad. Men det, jag tror inte det är den här.
Jag tror att det är mer resultat. För att vi har liksom, under ganska lång tid, så även här i Sverige har det varit ett samhälle där kvinnor inte har haft någon liksom, makt eller pengar överhuvudtaget. Nu när det här försvinner så tror jag liksom att det blir betydelsefullt på samma sätt.
Och makten kan ju te sig på ett annorlunda sätt idag. Det räcker med att du har en modeblogg eller en Instagramkonto med 35 000 följare och så är det någon kille som träffar den här 19-åringen och känner att fan vad cool hon är. Hon har liksom, hon gör sin egen grej och mycket följare och så här. Och sen så är det en maktsituation.
Absolut. Även social status kan ju liksom, du kan ju ha noll pengar men ändå ha en liksom, hög hierarki och kan förmodligen vara väldigt attraktivt för potentiella partners.
Men en sak om man ska vara lite så där forskningsaktig då, det är ju att
tycker inte jag har varit det nu.
Jag tänker med det här med evolution är ju alltid lite svårt på ett sätt att prata om då, för det låter liksom ofta som att evolutionen får oss att göra saker och att evolutionen tänker och så. Och jag tänker mig att det kanske är viktigt att ändå ta upp då att evolutionen har ju ingen som helst idé med oss eller någon tanke, utan det handlar ju helt, det bygger ju helt på vilka gener som sprids mest genom hur vi förökar oss. Så att vara attraktiv och föröka sig kommer leda till att mina 30 000 gener kommer spridas i ett visst antal exemplar. Men det är ju inte som att de här enskilda generna besitter någon form av tanke eller medvetande eller så. Oh, det är ju bara en slags replikation av olika delar i mitt genom. Så att,
du menar att det är ett arv då? Eller vad?
Alla gener som ger dig någon typ av fördel på parningsmarknaden.
Stor penis.
Till exempel.
Ja. Vad som helst.
Ja, men jag menar faktiskt, just att jag menar, människor har oproportionerligt stora snoppar jämfört med våra närmsta släktingar. Och där tror man att det har varit någon typ av selektion då. Att män som har haft stora penisar har fått ligga mer och fått fler avkommor. Men jag menar, om det finns särskilda gener som ger dig någon typ av fördel så kommer de kunna sprida sig i större utsträckning än gener som liksom försämrar dina chanser på.
För det är ju det som är en grundsten till alltså att vi förökar oss.
Ja, och det är konsekvensen. Det är liksom som är revolutionen.
Det är en
konsekvens liksom.
Helt enkelt.
Och det, men det jag tänker, men ofta det som folk irriterar sig på evolutionsprat eller som upplevs provocerande för en del som tycker ogillar kanske biologiska förklaringar och så, är väl just att det kan låta som att vi då är förutbestämda till att göra vissa beteenden eller att våldta, att våldtäkt skulle då förklaras av att man vill, behöver sprida sina gener eller en massa olika saker skulle kunna förklaras som att ur en evolutionär synpunkt skulle det vara okej att göra så.
Otrohet till exempel.
Typ, eller egentligen vad som helst. Och då får man tänka på att det är inte som att evolutionen kommer med någon slags moralpaket till oss, utan det är en biologisk mekanism som är helt utan idé och helt utan mål och mening, mer än dess egen liksom, biologiska mekanism så att säga.
Men om det då, det kanske inte finns någon poäng så med sex, men det finns väl uppsidor med sex i relationerna som är då kan vara poängen, Emma, eller hur?
Ja, jag menar om man tänker tillbaka på alla gånger man har haft sex så har det ju varit ganska få gånger då själva syftet har varit det som är liksom poängen med sex, alltså att föröka sig. Utan jag menar, sex har ju en mängd andra fördelar. Det är liksom, stärker ju bandet mellan partners och frisätter liksom väldigt mycket ämnen som får oss att må bra.
Medicinskt då, kan man skriva ut, skulle man kunna få be, kan man, det går inte att skriva ut sex egentligen, men man borde kunna ha gjort det, för det är ju ändå väldigt hälsosamt.
Ja, kan man skriva liksom motion på recept så borde man ju definitivt kunna skriva sex på recept. Det är ju bara att det kanske på något sätt krävs.
Och så skrivas till två personer då.
Precis.
Om båda vill ha kanske, det på recept. Ja.
Och det stärker ju relationen, det gör det ju också. Det är ju... Det är ju klart mycket roligare att ha sex med en och samma partner, för då utvecklas man ju, om man nu utvecklas. Sanerar det så är det ju klart att det är mycket sämre, men det är ju bra mycket roligare förstås.
Ja. Jag såg faktiskt en studie på det nyligen som visade att sexet blir bättre första året i en relation och sen efter det så går det sakta ut för.
Det är oroväckande
snittet, det finns alltid då.
Det finns några stjärnor. Ja. Men det är väl också så att det här är en av de liksom starkaste förstärkande grejerna vi kan göra. Alltså det vill säga en av de starkaste positiva upplevelserna. Så att om en person associerar Alex Kosek med orgasm så kommer det vara bra för relationen till dig. Så att säga. Så att det finns ju liksom en mekanism i att det här är bra för relationen.
Det är ju dels liksom den här positiva förstärkningen som man får då av orgasmer, men sen så är det ju också liksom rent kemiskt, bara det här liksom hud mot hud, kontakt och kyssar. Jag menar, det är ju också saker som frisätter till exempel ämnen som oxytocin som man vet är viktigt för anknytning.
Kan man säga att sex är livsviktigt? Emma?
Om man bortser då från liksom förökningsfaktorn?
Ja.
Alltså det kan säkert finnas individuell variation. Det finns nog människor som inte behöver sex alls och mår alldeles utmärkt på det. Men jag tror för de allra flesta av oss så behöver vi sex. Och vi behöver ju definitivt närhet till andra människor. Hud mot hudkontakt och så.
För det finns väl de som går till frisören även om de till exempel är skalliga. Bara för att man får en slags kontakt. Eller...
Ja men precis. Vi är ju flockdjur och liksom, det handlar ju inte bara om verbala utbyten med andra människor, utan vi behöver nog liksom det här fysiska utbytet också. Vi kanske ska börja ta på varandra mer.
Mina frisörbesök är väldigt sinnliga, måste jag säga.
Ja, det är ju...
En person som lyssnar uppmärksamt på en i en hel timme, bara det är ju väldigt unikt. Och dessutom kommer ihåg vad man sa förra gången, vilket är helt obegripligt. Och sen som håller på... tar på ens huvud.
Kanske ju... fler frisörer borde ha en psykologutbildning.
Nej, men de har det på något sätt. De är väldigt bra på... De är faktiskt väldigt skickliga på att lyssna på människor. Och får dem att känna sig bekräftade i och med att de kommer ihåg vad man sa 6 veckor tidigare.
Min frisörska har faktiskt sagt det. Att hon är liksom ganska noga på, med vissa människor. Att hon märker liksom när de behöver lite mer. Att man behöver ta lite mer på vissa liksom äldre människor. Och så där, att de behöver den typen av kontakt.
Det är ju bussigt.
Jag är inte äldre.
Förlåt Christian, jag tänkte faktiskt inte alls på dig nu.
En annan äldre person.
Ja, exakt. En annan äldre person.
Emma, avslutningsvis. Finns det någonting som du djupdyker i forskningen nu? Vad ligger du i arbetsmässigt? Vad gör du för någonting idag?
Alltså jag har ganska mycket spretiga projekt. Jag jobbar dels med liksom psykiatriläkemedel och ADHD och så vidare. Men sen så är jag också intresserad av sådana här studier och har några projekt på gång. Bland annat med Christian.
Vi har tänkt att vi ska göra en studie där vi faktiskt kollar på det här med porrtittande och hur pass nöjd man är med sin snoppstorlek. Sen har jag också en bok på gång där jag tänkte, där jag kommer skriva lite om just hur då hur vi människor rent biologiskt är programmerade att ha olika typer av relationer, framförallt då kärleks- och sexrelationer, och hur liksom dagens miljö med de här moderna fenomenen som internetporr och nätdating och dejtappar och sånt där, hur det liksom har förändrat förutsättningarna för våra relationer.
Om man vill läsa lite och komma i kontakt med dig, då finns du på Twitter.
Jag finns på Twitter. Jag heter DR Dr. Emma Frans.
Med S. Sen,
med S. Och sen så har jag en blogg också som heter Emmas selektion. Där jag skriver liksom populärvetenskap. www.emmafrans.se.
Tack Emma för att du kom.
Tack snälla.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.